Nyheter idag, podden är tillbaka med mig Johannes Nilsson och dagens gäst är Stigbjörn Ljunggren. Vi ska prata om det danska valet till Folketinget där Dansk Folkeparti har blivit fullständigt krossade måste man ju säga. Partiet tappar betydligt mer än hälften av sina väljare, närmare 2/3 när man faller från 21,1 till 8,7. Och valets vinnare blir därför och bara därför i princip de danska socialdemokraterna som tappade 0,5 procentenhet. Men Socialdemokraterna vann väljare från Dansk Folkeparti då. Det var väl antagligen första gången. Samtidigt som man tappade väljare i motsvarande grad till Socialistiskt Folkeparti och Radikale Venstre framförallt. Dagens Nyheter uttrycker redan fromma förhoppningar om att Radikale Venstres framgång, de partiet fördubblades och fick 8% och att det här kommer leda Danmark in på den rätta svenska vägen där ett liberalt 8%-parti kan diktera ordningen på migrationsområdet. Vad tror du om det, Stigbjörn?
Ja, jag vill vara försiktig med att föra över liksom tankegångarna. Vi kan se, visst kan vi se paralleller och lära oss en del av det, men Danmark är Danmark och Sverige är Sverige. Men ja, allting idag i politik är ju så att man vet inte förrän det är över hur det gick. Så att, jag säger ingenting bestämt. Mer än att det är väldigt intressant att se vad som har hänt i Danmark.
Ja, Radikale Venstre har ju profilerat sig väldigt hårt. Det verkar som att de är lite det är Danmarks svar på Centerpartiet just nu.
Ja. Något åt det hållet.
Ja,
men det är ju ingen av de här partierna, och det är väl egentligen kanske inte riktigt i Sverige heller som liksom vill återgå till den här oerhört generösa migrationspolitiken. Och i Danmark är det överlag grinigare än vad vi är i Sverige. Men så skalan är ungefär densamma, men det är liksom så här, lite olika mittpunkter.
Ja, precis. Alltså att man kan ju säga att det Radikale Venstre vill införa är väl liksom, kan väl säga, på ungefär samma nivå som Sverigedemokraterna vill ha här, typ.
Ja, något åt det hållet. Sen är det ju frågan, så Sverigedemokrater, där finns det ju de som idag går rätt långt i och hävda att man liksom välkommen till Sverige bara man bli svensk inom citationstecken, medan vi har de kanske som är emot all typ av inflöde som inte är liksom nordisk ursprung. Så de har ju också förflyttat sig. Men ja, det kokar ju ner till att i Danmark så är man överlag grinigare än vi är i Sverige. Och i Sverige har vi återgått till det som var den tidigare migrationspolitik, kan man säga, en reglerad invandring. Fast med den skillnaden att vi nu har rätt många migranter som har kommit till Sverige och som det då är den här utmaningen att få in i samhället. Och det andra som skiljer sig kanske från tidigare, att vi nog kan förvänta oss i framtiden rätt stora flyktingströmmar. Va? Vi lever ju i den nya folkvandringstiden. Så en total återgång till det gamla går inte.
Nej. Men när det gäller hur då Arbetarpartiet som har vunnit på ett nästan svenskt sätt, för att vara socialdemokrater kan man säga. Ja. Man minskar men man vinner regeringsmakten.
Ja, precis. Och det ses som en stor framgång. Va? Inte minst här i Sverige så pekar man på danska socialdemokrater och tittar vad man kan göra. Det är ju flera ledande, mycket ledande svenska socialdemokrater som har liksom gjort den liknelsen. Pekat på Danmark och sagt, titta vad som händer där, hur man kan lyckas. Va? Och det är ju rätt intressant om de faktiskt menar det de säger, för då tycker de ju också att den här strikta migrationspolitiken som danska socialdemokrater har drivit är föredömlig. Och då ser vi att då är det ju också lutade åt svensk socialdemokrati att de ska fortsätta den här tuffare linjen som man har haft. Va? Och som ju varit en oklar från svensk socialdemokrat, för de, samtidigt som de säger att vi ska ha en tuff migrationspolitik, så har de tagit beslut som går i en annan riktning, framförallt den här gymnasieamnestin. Och sen så hänger de med Miljöpartiet som ju vill ha mycket mer generöst. Va? Så, att, så det här indikerar ju då att man pekar på Danmark och säger att här har Socialdemokraterna framgång, då ska vi göra likadant. Va?
Mm. Alltså kan sådana signaler från, jag tror det var Morgan Johansson till exempel, pekar vi på det här.
Och det är ingen lättviktare.
Nej, jag tänkte, kan man tolka det här lite så här kremlologiskt, alltså att kan det förekomma någon sån här inre maktkamp i Socialdemokraterna om vilken väg man ska gå?
Nej, det tror jag inte på det viset, utan det är i partiledningen, alltså den riktiga partiledningen, så är man nog överens om den här linjen som man har, den tuffare linjen. Men den har ju då ifrågasatts av sidoorganisationerna, typ SSU och studentförbund och tror Solidaritet och de här, va. Och det var ju det som störde lite grann upptakten till valrörelsen förra våren, va, var ju att det blev bråk om det här. Man tyckte att, som man sa, tonaliteten hos Socialdemokraterna blev tuffare. Så jag tror partiledningen vill nog ha den här, och det här är ju bara ett sätt för dem, tror jag, att understryka att nu har vi slagit in på den här vägen och se på Danmark. Sen ska man väl säga inom parentes att danska socialdemokrater har ju på andra områden en rätt, ska vi säga, vänsterartad politisk linje med skatter och pensioner och sånt, va, som vi kanske mer skulle förknippa med kanske Vänsterpartiet eller den här oppositionen som finns inom socialdemokratin, va, katalyser de här. Så då kan man säga att danska socialdemokrater, om de är en förebild, då ska man blanda liksom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till en cocktail.
Men en fråga är ju just det här med hur man ska kohandla. Och där har ju danska arbetarpartiet, som heter Fredriksson, har ju varit väldigt tydlig gentemot radikala vänster, att ställer ni, i princip har hon sagt att det blir inga ultimatum på migrationsfrågan, då vänder vi oss någon annanstans. Och där har ju sossarna nu, har ju två gånger varit ganska snabba med att förhandla bort positioner där. Så att är inte det rätt problematiskt om man ska gå vidare, att folk kan peka på gymnasielagen och nu i förhandlingarna med Centerpartiet, framförallt om anhöriginvandringen?
Ja. Ja, och det där är rätt svårt att få gå ihop, kan man tycka. Men det är klart att det man, min tolkning av det är, nu har vi stängt igen gränserna, så att säga, som återgått till den reglerade invandringen. Möjligtvis med större öppningar för arbetskraftsinvandring. Det är det ena. Men vi har samtidigt tagit på oss en problematik som vi måste lösa ut. Va? Och då var ju den här gymnasieamnestin, den var ju så att säga ett försök att man kunde liksom argumentera att det var rätt rimligt att ge dem här en chans. Va? Och med anhöriginvandringen, ja, det får vi också ta, va? Men sen är det stopp. Va? Det, så tror jag att de resonerar. Men att sen kunna kommunicera detta till väljarna, det är naturligtvis svårt, för de tycker ju att det här är liksom, man pratar med kluven tunga. Om inte väljarna själva upptäcker det, så kommer oppositionen att påpeka detta.
Vad det gäller den här diskussionen om hur man ska behandla partier som Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti, har ju tidigare i den svenska debatten har man ju alltid sagt att Sverigedemokraterna kan inte, så att säga, trianguleras. För så, om man går dem till mötes, så gör man dem bara starkare. Och då har man ju pekat på Danmark, där man tycker
exakt.
Har det här argumentet fallit nu?
Nej, men det har försvagats. Och de som har gått igenom det här, liksom, vad som har hänt i andra länder, ska man säga, deras erfarenhet eller deras slutsats är att det går inte att säga att det blir på det ena eller det andra sättet bara för att man tar in ett parti och att det ger dem ansvar, utan det måste ju hänga på en massa andra olika saker också. Men det är klart att en av exemplen på ett land där den här trianguleringen eller kooptering, som det heter också, va? Om du inte kan slå ut någon, så får du, så att säga, krama ihjäl dem istället. Va? Det är två olika metoder att bli av med Men du kan säga att kooperingsmodellen den har då försvagats något, va? Men det finns liksom ingen given medicin för att bli av med den här typen av parti bara för att man tar in dem i värmen.
Ja, jag tänkte om vi går tillbaka historiskt i Sverige så hade vi ju en förelöpare till Sverigedemokraterna som mer liknade de norska och danska partierna kanske också, att de var mer så här allmänt spritpopulistiska och sådär.
Ja, precis.
Populistiska.
Nydemokrati var ju aldrig det här riktigt invandringsfientliga partiet, i alla fall från början. Så de hade en massa andra punkter, va, som och det här var väl liksom en av dem. Nu efteråt så har ju beskrivits som att det var liksom någon slags rasistparti som blev invalt. Va? Men det var ju en allmän missnöje med den sittande regeringen och oppositionen som gjorde att väljarna röstade på Ny Demokrati. Det var inte rent protestval. Va? Och sen så fick ju de, urartade de då så att säga i den här riktningen och så åkte de ur riksdagen.
Det finns ju lite när man tittar på siffror och så finns det en mytbildning lite grann om att vad Göran Persson och Ingvar Carlsson gjorde då efter valet 94 med lite med erfarenheterna då från Ny Demokrati var att man stramade åt migrationspolitiken och försökte hålla den här just för att det här, den här typ, att man så att säga triangulerar dem direkt väldigt snabbt. Man kväver det liksom i sin linda genom att ta över deras politik eller lagom mycket av deras politik omedelbart. Ja. Är det här en korrekt historiebeskrivning? Eller?
Ja, jag vet att jag hade någon student som en gång i tiden gick igenom, jag tror Ny Demokrati hade 10 punkter. Och för att se vilka av dem som sen genomfördes så att säga, fast de var borta. Och jag tror det var typ 7 av 10, va? De hade ju en del andra sådana här idéer om att man skulle satsa mer på Baltikum och sådär. Det här var ju då i samband med murens fall också, ska vi komma ihåg. Och en del annat sånt. Så mitt preliminära svar där är utifrån den här vaga minnet jag har är att ja, det var rätt mycket utav liksom den signal som väljarna skickade via Ny Demokrati. Den gick fram. Och det kan man ju säga nu när det gäller Sverigedemokraterna också, att väljarna har skickat en väldigt tydlig signal och den har gått fram. Va? Sen att när en signal kommer in så kan den ju tolkas och bearbetas på olika sätt. Det är väl det vi håller på med nu. Men det är rätt tydligt att de etablerade partierna har lärt sig en läxa.
Jag tänkte, vi återgår avslutningsvis till Danmark då. Arbetarpartiet gjorde ju det tricket då att de tog väljare från motståndarlaget och förlorade väljare till inom det egna laget inom situationstecken, så att säga.
Ja.
Och här har vi radikala vänstre som riskerar att försvinna helt ifrån Arbetarpartiets maktsfär för ett tag då. Om de står på sig. Men hur är det med det andra partiet som sossarna förlorade till, framförallt Socialistiskt Folkeparti? Är de som svenska vänsterpartiet även på så sätt att de är så här tryckt rött stödhjul till danska sossarna?
Ja, jag kan inte svara exakt på hur många punkter som liksom överensstämmer. Men klart att det finns en viss likhet. Och det är väl så att i Danmark där är det inte lika lätt att förutsäga att de kommer att liksom ställa upp bakom sossarna. Det är lite mer så vildare, tror jag, man kan säga i Danmark. I Sverige var det ju rätt klart att Vänsterpartiet skulle lägga ner sina röster eller släppa fram Löfven, va? För att de har liksom inte den handlingsutrymmet som det innebär att ställa sig utanför och liksom fälla en, eller göra Ulf Kristersson till statsminister. Det liksom gick inte riktigt. Va? Så det är möjligtvis att man kan säga Vänsterpartiet är inte lika mycket fulparti eller radikala i den meningen. Utan de försöker dessutom kvala in och bli liksom en trovärdig regeringspartner till Socialdemokraterna i Sverige. Och då, då måste man ibland göra en del sådana bondoff.
Ja, och förutom då Radikale Venstre och Socialistisk Folkeparti så har ju då Arbetarpartiet ytterligare två partier på vänsterkanten att ta hänsyn till. Rödgrön allians och Alternativet. Och vad jag förstår, som har alltså ganska hyggligt väljarstöd bägge två. Rödgrön allians har då 6,9 och Alternativet har 3%. Och i Danmark behöver man bara 2% för att ta sig in. Och ja, de här, som jag förstår det, så motsvaras de i Sverige av ungefär Miljöpartiet, FI och Vänstern inom Vänsterpartiet. Vad jag tänkte är, alltså, kommer liksom Mette Fredriksson då kunna regera med stöd av de här partierna och samtidigt kunna leverera sina löften i migrationsfrågan där hon har varit väldigt tydlig?
Ja, nej, men det beror ju på då vad de här partierna tycker att alternativet är, va? Och vad de får istället. Och då, som sagt, vad det finns ju hos Socialdemokraterna i Danmark en rätt stark vänsterprofil i vissa andra frågor. Så att om det blir ett sånt köpslående så kan de här då, om de viker ner sig lite grann i migrantfrågan, så kan de få någonting annat istället. Och det är ju detta som är politikens kärna, är att man alltid har målkonflikter. Att vara politiker innebär att försöka förklara för väljarna varför man gjorde fel. Inte att man gjorde rätt helt och hållet, utan vi gjorde det här mindre felet för att slippa det större felet. Ja. Och klarar man inte det, då har man inte politik att göra.
För jag tänkte just en annan sak som då kanske är lite annorlunda med danska förhållanden. För Lars Loke Rasmussen som tog fyra, faktiskt partiet ökade med 4 procentenheter, men de förlorade ändå på grund av att Dansk Folkeparti och Liberal Allians förlorade så mycket. Men han erkände sig besegrad, så sa han också att och uppmanade Mette Fredriksson att bilda regering, så sa han också att han själv kommer vänta vid telefonen för förhandlingar. Just med det här problemet som Mette Fredriksson kan ha på sin vänsterkant, skulle man liksom kunna tänka sig att det blir en allians mellan sossarna i Danmark och vänstre? För i Sverige känns ju, alltså, sossarna och moderaterna känns ju som det måste till ett världskrig om det. Är det här mera uppluckrat i Danmark?
Lite mer uppluckrat kanske, och jag tror inte i Sverige heller att det skulle behövas ett världskrig i och för sig, utan däremot så vid en allvarlig kris är det många som säger att då brukar det vara de här två partierna. Även om de inte bildar regering så pratar de ihop om hur det ska bli liksom. Så att, men det kan mycket väl inträffa, va? Och det är klart att det är ju den. Det var ju hyggligt av honom att hjälpa Socialdemokraterna på det här sättet, för då kan ju de till de här vänsterpartierna säga att ja, ni vet att det finns ett annat alternativ och vi vill gärna att komma överens med er, men om ni tvingar oss så ja, på det här viset.
Ja, då får en, han erbjuder en liten starkare förhandlingsläge. Helt enkelt.
Ja, det var väldigt hyggligt av honom och ge Socialdemokraterna en sån argumentationsmöjlighet. Alltså det,
väldigt gentlemannamässig dansk politik. Med de orden tackar jag så mycket för att du har varit här, Stig-Björn Ljunggren.
Tack.
Och på återhörande förhoppningsvis om ett annat ämne, någon annan.
Ja.